Och bibelordet som jag ska predika om, det är ifrån Matteus 6 och 16 till 18. Och där står det så här: när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Jesus talar här om fasta. Och han tar upp två saker. Ett felaktigt sätt att fasta och ett rätt sätt att fasta. Jag kommer att tala om tre saker. Först kommer jag prata lite allmänt om fasta, så vi förstår vad det handlar om. Och sen som Jesus, prata om vad som är ett gott sätt att fasta och vad som är ett dåligt sätt att fasta. Det här stycket, det är hämtat ifrån Bibeln, Nya testamentet, som skrevs efter Jesus hade kommit och dött. Och det är skrivet av en av hans lärjungar, en av hans 12 bästa vänner. Och det är hämtat ur ett stycke som kallas Bergspredikan, där Jesus undervisar sina lärjungar. Och det här, de här verserna, de är hämtat ur ett stycke där Jesus börjar så här. I Matteus 6 och 1 så säger de så här: akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. Jesus varnar oss för att göra goda saker av fel anledning. Och han pratar om tre grundläggande saker. Han pratar om givande. Han pratar om bön. Och han pratar om fasta. Och det här är saker som är en del av det vår livet med Gud. Över hela världen finns det nästan alla religioner just givande, bön och fasta. De är inte lika viktiga och inte lika fokuserade i Bibeln. Bönen tar mycket större plats och givandet tar lite större plats än fastan. Men för Jesus är de alla tre lika självklara. Tillbaka till texten i Matteus 16. Det börjar så här: när ni fastar. Det börjar ju detta: när ni fastar. Inte du ska fasta. Inte du måste fasta. Inte om du fastar, utan när. Jesus förutsätter att hans lärjungar kommer att fasta. Och det är för honom något helt naturligt. Och jag tror att han vill att det ska vara helt naturligt för oss också. För mig och för dig. För mig är det inte helt naturligt än. Jag hoppas att det kommer vara och bli helt naturligt med fasta för mig. Och jag hoppas att det kommer bli helt naturligt för dig och i den här församlingen att man fastar. Och jag hoppas verkligen det. För det är en möjlighet. På Jesu tid var det något helt naturligt. Och det ska vi ta några exempel ifrån. Bland annat ifrån tredje Mosebok 16 och 29-30. Där står det så här: detta skall för er vara en evig stadga. I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, skall ni fasta och inte utföra något arbete, varken det som är födda i landet eller främlingen som bor ibland det. Ty på den dagen skall försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Guds inför Herrens ansikte. Som vi ser här, så fastade man ibland på bestämda tider, på ett år. Från början var det bara en gång per år. Senare blev det fler gånger som judarna fastade på ett år. Och man fastade på grund av att Gud hade sagt så i lagen. Men man fastade också på grund av traditioner som hade kommit till lite senare. I Apostlagärningarna 14 och 23 så står det så här: I varje församling insatte de äldste åt dem efter bön, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Alltså i den tidiga kristna kyrkan så var fasta naturligt. Där fastade man bland annat för att när någon skulle börja någon nytt tjänst eller börja ett nytt arbete i församlingen, då fastade man i samband med det. Jag tänkte gå vidare och läsa ifrån ett stycke från Första Samuelsboken 7:3-6. Där står det så här: Men Samuel sa det till alla israeliterna: Om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så skaffa bort ifrån er alla de främmande gudarna och astaterna, och vänd ert hjärta till Herren och tjäna endast honom. Så ska han rädda er från filisternas hand. Då skaffade Israels barn bort balerna och astaterna och tjänade endast Herren. Sedan sades Samuel: Samla hela Israel till Mispa, så ska jag be till Herren för er. Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren och fastade den dagen och sade: Vi har syndat mot Herren. Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. Som här så fastade man vid en sorg eller en katastrof eller en kris. Israel var på väg att invaderas från en främmande makt, från filisterna. Man fastade då vid kriser och katastrofer, och man fastade som ett uttryck för ödmjukhet. När man omvände sig från någonting man hade gjort fel, då fastade man. Och bön och fasta hänger oftast samman väldigt mycket. Fasta ger på något sätt, eller kan ge, bönen större allvar och tyngd. Jag går vidare med en liknelse som Jesus tar upp i Lukas 18. Och 9. Där står det så här: För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga, och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tiondet av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Med den här liknelsen och Jesu förmaning vill jag säga två saker om fasta. För det första, var fasta så naturligt för många på Jesu tid att det var en del av deras vardag. Många fastade 2 gånger i veckan. Framförallt var det fariseerna som gjorde det. Men även många andra fastade mycket. Och för det andra, som jag också vill understryka med det här stället, det är att vare sig bön, givande eller fasta gör mig rättfärdig. Som vi ser när vi läser det här, det var inte han som bad och fastade och gav som fick det rätt ställt med Gud. Det var den som bad om nåd till Gud och ödmjukade sig som fick förlåtelse och nåd. Att få det rätt med Gud, det kan man bara få genom nåd. Genom Jesus Kristus och vad han gjorde på korset. Och tror du att du kan förtjäna Guds goda vilja, så är du på fel spår. Man kan inte förtjäna att Gud är god. Det ges av nåd. Som tack vad Jesus gjorde på korset. Men fastan har fortfarande en funktion i livet med Gud. Jesus säger i Matteus 9 och 14. Han ger svar på några som frågar honom om varför hans lärjungar inte fastar. Och där står det så här i vers 14. Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Jesus svarade: inte kan brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då ska de fasta. Jesus lärjungar, de fastar inte som andra, medan Jesus var med dem. Däremot var det helt naturligt, både innan Jesus kom och efter att Jesus dött och uppstått, att folk som älskade Gud och Jesus fastade. Och Jesus säger ju tydligt här: det kommer en tid då hans lärjungar ska fasta. Och det är den tiden vi lever i just nu. Jesus kom, och han är den som liknas vid brudgummen. Alla kristna räknas som en brud på ett sätt, som väntar på att få Jesus tillbaka, för att få möta brudgummen. Och så länge vi inte har Jesus här på jorden med oss, så finns det anledning att fasta tills han kommer tillbaka. För då blir det fest. Och när det är fest så fastar man inte. Men fram till festen, då är det möjlighet och anledning att fasta. Och vi har möjlighet, vill jag säga, att fasta. Det är inte någonting vi är tvungna att göra. Men det är en möjlighet. En möjlighet som kan berika vårt liv. Kanske inte vårt fysiska liv, så mycket som livet vi har med Gud i vårt hjärta. Och beroende på vad man värdesätter. Värdesätter jag det yttre? Vad jag har och ser, vad jag får smaka och äta och njuta av? Eller värdesätter jag det jag har i mitt hjärta med Gud? Desto viktigare det är med det livet jag har med Gud i mitt hjärta, desto viktigare kan fasta bli. Nu tänkte jag förklara lite vad fastan oftast fyller för funktion. Varför man fastar. Jesus fastade själv. Och det står det om i Matteus 4 och vers 1. Där står det: sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram till honom och sade till honom: om du är Guds son, så befall det här stenarna bli bröd. Jesus svarade: det är så skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Fasta handlar om att ge större plats åt fokus till Gud. Det är ett uttryck för att Gud är viktigare än till och med maten jag äter. Att Gud är viktigare än det. Att mitt beroende av Gud är större än maten jag äter. Och på ett sätt är det ju ständigt så att vårt beroende är av Gud. Och först och mest av honom. Men ibland är det viktigt att visa det också i hur vi lever. Och fasta är ett tydligt sätt att visa maten är inte viktigare än Gud. Och det är ett ödmjukt sätt att säga: jag behöver dig Gud mer än maten jag äter. Jag behöver varje ord som utgår ifrån Guds mun mer än maten. Som Jesus säger. Sen så finns det olika sätt att fasta. Och fasta kan man göra från olika saker. Det vanligaste är från mat eller vatten under olika långa perioder. Men om du till exempel är diabetiker, så kan du fasta från något annat som du uppskattar och som kan vara gott i ditt liv. Det handlar inte om att det man avstår ifrån är dåligt. Det handlar om att det som du vill ge tid och uppmärksamhet till är så mycket viktigare än det du avstår ifrån. Jag ska läsa ett till stycke, och det är taget ifrån Jona bok. Jona var en profet som kallades till Nineve för att säga till dem att staden skulle förintas. Och när han hade berättat det för staden, och de hade fått höra att Gud skulle komma och bryta ner det hela, då hände det här. I Jona och vers 3 och vers 6. När budskapet nådde kungen i Nineve, reste han sig från sin tron, lade av sig sin mantel och klädde sig i ett säcktyg och satte sig i aska. Senare utropade förkunnarman i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskap eller av småboskap. Det får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud om och ångrar sig och vänder sig bort från sin vredesglöd, så att vi inte förgås. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg och ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem. Och han gjorde det inte. Fastan handlar om att ödmjuka sig inför Gud. Och det handlar om att bli sedd och hörd av Gud. Det handlar inte om att visa upp någonting för människor. Men det handlar om att bli sedd inför Gud. Och Gud, han älskar oss så mycket. Så när vi avstår från saker och visar att han är större och viktigare än allting annat, då lyssnar han på oss. Och han lyssnar på oss jämt. Men fastan verkar vara ett sätt för Gud att lyssna mer på oss. Kanske för att vi ger dem större plats i vårt liv. Så fokus ligger hela tiden på att bli hörd av Gud, att bli sedd av Gud. För folket i Nine handlade om död och liv. Liv och död. De ville bli hörd av Gud. Förinta oss inte. Vi ångrar vad vi har gjort. Och för att visa att de verkligen menade allvar, så slutar de äta för ett tag. Så fastan var naturlig på Jesu tid, och även både innan och efter Jesus. Den har varit naturlig långt innan Jesus och långt efter honom. Och den har fyllt en funktion av att ge mer tid till Gud, att plocka väck någonting för att han ska få mer plats, att visa att man är ödmjuk inför honom och att man behöver honom mest. Och nu kommer jag till vad Jesus vill säga om fasta. Hur vi inte ska fasta och hur vi ska fasta. Eller om man ska vara mer precis, vilket motiv vi ska ha när vi fastar och vilket motiv eller anledning vi inte ska ha till att fasta. I Matteus 6 och 16 så läser jag så här: när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Fastan var förknippad med yttre saker. Som att se dyster ut, riva sönder sina kläder eller strö aska på huvudet. Och de här sakerna i sig behöver inte vara fel. Men när fokus blir, när anledningen blir, när motivet till att du fastar och visar upp att du fastar är att andra ska se dig, se hur bra och helig och rättfärdig och religiös du är, då blir det helt fel. Det blir ont inför Gud. Det är inte gott inför Gud. Fastan som är tänkt för att du ska ödmjuka dig inför Gud och ge honom fokus. Om anledningen till att du fastar är att människor ska se att du är bra, då tappar det hela sin betydelse. Istället för att fokusera på Gud så fokuserar du på dig själv och på människor runt omkring. Se mig, se mig. Och det här kan gälla alla saker. Det kan gälla bön. Det kan gälla när du ger. Det kan gälla när du fastar. Men det gäller också andra aspekter av livet. Om du gör goda saker för att människor ska se dig och tycka att du är bra, då är du på fel väg. Den enda personen du ska göra gott för, det är Gud. Du ska göra gott mot alla, men anledningen ska hela tiden vara för Guds skull. Om det blir att jag ska bli sedd, att jag folk ska tycka om mig, då är det inte längre gott. Då har det blivit ett hyckleri. Och när du fastar på det sättet, så är det som får plats ditt ego och din längtan efter att bli berömd och sedd. Och då är det som sagt det enda du får ut. Fastan är inte värt något i sig själv. Att du slutar att äta betyder inget för Gud, om du inte gör det för honom. Och det enda som händer då, om du skulle fasta i 40 dagar och se ut som en luffare, eller se ut som om du inte har ätit på hur länge som helst, men du gör det för att bli sedd, då är det enda du får ut av det, det är att folk ser dig. Folk ser dig och tycker att, åh vad helig du är. Men det betyder inget inför Gud. Jag kan likna det med så här. Om jag går på dejt med min fru, Emma, och jag tar med en jättefin restaurang och köper blommor och kommer med blommor till henne, men jag gör det för att alla ni ska se hur mycket fint jag ger henne och hur mycket fint jag ger henne. Hon vet om att jag gör det för att ni ska tycka jag är bra. Känner hon sig älskad? Känner hon sig uppskattad? Nej. Ni kanske tänker, åh vad fint han gör, oj han kommer med blommor. Men det är inte värt någonting för henne. Och på samma sätt blir det för Gud. Om vi inte gör det för hans skull, är det inte värt någonting för honom. Jesus talar i Matteus 23 om och 25, så varnar han fariseerna för det här med hyckleri. I Matteus 23 och 25 till 28 så säger han så här: ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är det full av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni liknar vitkalkade gravar, utanpå ser det ut att vara vackra, men inuti är det full av dödas ben och allt annat slags orent. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni full av hyckleri och ondska. När utsidan, det folk ser, blir viktigare än insidan, då fylls vi av hyckleri och ondska. Och motivet hela tiden är vad folk ser. Att folk ska se mig. Se hur bra jag är. Se hur snäll jag är. Då tappar vi bort syftet. Det egentliga syftet. Som är att ära Gud. Att ödmjuka sig inför Gud. Och bli sedd av honom. Och bara av honom. Jag menar inte att allt det goda du gör, om du fastar och någon skulle få veta det, så är det inte förstört bara för att någon vet det. Men om du fastar för att andra ska se det, då är det förstört. Det är frågan om motivet, vad som finns i hjärtat. Och hyckleriet är en stor fara. Kanske särskilt här i kyrkan för oss, vi som säger oss vara kristna. Vi kan så lätt tänka, vi kanske inte gör fel saker, men vi kanske gör bra saker av fel anledningar. Och vi människor är så benägna att göra saker för andra människors skull. För att vad tänker de? Vad tänker Nadesh om mig? Vad tänker Ingerd om mig? Jag kanske ska visa upp att jag är bra så att de tycker det. Då tappar vi bort fokus. Vi behöver hela tiden tänka på vem det är vi gör för. Om vi bara putsar på utsidan för att se snygga och fina ut inför människor. Eller om vi gör någonting för insidan, för vårt hjärta. Nog sagt om det dåliga. Det finns ett gott väg också. Som Jesus säger. Och han säger så här i Matteus 6 och 17. När du fastar, smörj ditt huvud, tvätta ansiktet, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Jesus uppmanar oss, uppmanar dig och mig, att istället göra allt vad du kan för att människor inte ska märka eller se att du fastar. Istället för att se dyster ut och svag. Uppmanar oss att smörja oss och göra oss redo för att gå på fest. Att vi ska se festklädda ut när vi kanske hjärtat sörjer och fastar. Och det syftet är för att det är bara Gud som ska se. Att det är bara för hans skull vi gör det. Och ingen annan. Guds rike är annorlunda. I så många delar av världen, och när vi tänker som människor gör, då tänker vi, man döljer det dåliga och visar upp det fina. Men Jesus, han uppmanar oss att dölja det fina och vackra, vårt andliga liv, men att bekänna våra synder. Det är lite tvärtom mot vad vi människor oftast tänker. Bekänna synd, och kanske dölja det som är fint och vackert och vi har med Gud. Och det handlar ytterst sett om motiv, om anledningar till varför vi gör vad vi gör. Livet med Gud är inte något magiskt. Så om jag säger rätt ord, jag gör rätt saker, så kommer det bli bra, då händer det här. För Gud ser till vårt hjärta. Han ser till varför jag gör saker, varför jag säger saker, vad jag menar med vad jag säger. Det går inte att använda Jesus som en trollformel. Jesus gör det här, Jesus gör det här. Vi måste ha en relation till honom. Och det hjälper inte att fasta om du inte gör det för Guds skull. Folk kanske ser och tycker du är bra om folk skulle lägga märke till det. Men det gör ingen skillnad för Gud. För gärningarna och orden är tomma utan tron och det goda motivet. Den goda anledningen bakom. Men om det goda du gör inte är för Gud, så är det inte gott. Men om det goda du gör är för hans skull, då är det gott. Hela ditt liv levs inför Gud. Han ser dig varje dag, varje timma, på varje plats. Det är det bara Gud som gör. Han ser det till och med när du inte gör det själv, när du sover eller vad som än händer. Han ser dig. Så lev då ditt liv inför honom. För hans skull. Inte för alla andra. Även om vi människor är betydelsefulla, så är Gud otroligt mycket mer betydelsefull. Gör vad du gör och lev och säg vad du gör. För att bli sedd av honom. För att bli hörd av honom. Och han kommer belöna dig till slut. Jag kan ta en annan bild. Om vi tänker en pianist som är världskänd för att spela piano. Men han spelar egentligen bara för sin älskade mamma som sitter någonstans i publiken. Han gör det för hennes skull. För att hon älskar när han spelar. Men faran är att han kanske tappar bort det mitt i alla applåder. Alla folk som tycker han är hur underbar som helst. Då kanske det är bättre att han bara är han och hans mamma som sitter någonstans och spelar för sig själva. Så bara hon hör. Och ibland tror jag Gud uppskattar det du gör när bara han ser. För att det blir så värdefullt för honom. Det är som att du trycker på, det här gör jag för din skull, Gud. Inte för andras, utan för din skull. Vi har möjlighet att göra hela vårt liv, leva hela vårt liv med Gud. Så tänk dig att det liv du lever, där har du en publik som består av en person. Och det är Gud. Eller kanske tre. Fadern, Sonen och den Helige Ande. Det är din publik. Och de finns hela tiden där. Och de ser allt vad du gör. Allt vad du tänker. De ser ända in i ditt hjärta. Så lev ditt liv för deras skull. För Guds skull. Inte för att människor ska se dig. Och om du behöver det, så kan det hjälpa att göra saker hemligt. Till exempel fasta i hemlighet när ingen vet. Be när ingen ser. För att det hjälper dig att ha fokus på Gud. För Gud finns där. Han hör. Han ser. Och fastan är en möjlighet. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop. Men det verkar som när det är något viktigt, så hjälper fasta. Är det folk som är sjuka, så bön och fasta verkar vara ett recept som hjälper många gånger mer än medicin och annat ting. Inte för att vi ska inte gå till doktorn. Men hjälper inte det, så kan vi be och fasta. För Gud hör oss. Nu vill jag be tillsammans med er. Tack Gud för den här dagen. Tack för att du Du ger oss liv, du ger oss mat, du ger oss hälsa. Allt vi har, luften vi andas, är beroende av dig. Vi är helt och fullkomligt beroende av dig. Även om vi har ett jobb, så är det du som ger oss kraften till att jobba. Det är du som ger oss möjligheten att jobba. Även om vi har mat, så är det du som ger oss maten vi äter. Du ger oss hälsan till att äta och leva och allt. Hjälp oss att få det naturligare. Att leva vårt liv för din skull. Och hjälp också mig och församlingen här att få det naturligare att fasta. För din skull. Inte för att vi ska bli kända som församlingen som fastar. Eller som personer som fastar och vi har något att visa upp. Utan för din skull. Jag ber att du hjälper oss och leder oss. Du leder de personerna här in i fasta som du vill kalla till det. För att det ska bli naturligare i deras liv. Och tack för att du ser allt vad vi gör. Och jag ber att du bevarar oss. Att du bevarar mig. Och varenda person här ifrån hyckleri. Ifrån att göra goda saker av fel anledningar. För att bara bli sedd och uppskattad och omtyckt. Kom och rena oss, Herre. Och hjälp oss att leva vårt liv för din skull. Hjälp oss att hålla våra gudstjänster för din skull. Hjälp oss att sjunga för din skull. Tack, Herre, för att du är stor. Du ser hela vårt liv. Och tack för att vi får leva det med dig. Och tack för att du kommer att belöna oss för det goda vi gör för din skull. Jag vet inte hur den belöningen ser ut. Men jag vet att du är god. Och du vill oss gott. Tack, Herre, för att du vill belöna oss. Styrka oss. Hjälpa oss. Tack för den här dagen. Välsigna den kommande veckan för oss. Tack för att vi får ta emot din nattvard. Och leva av dig. Endast av dig, Herre. Amen. Thank you.